Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Hon är en av de mest omtalade och uppskattade författarna i sin generation. Och sen debuten med essäboken Alltings mått år 2008 har hennes säregna röst haft en given plats i svensk kulturell offentlighet. I romaner som Infans och Osäkerhetsrelationen och i mer debatterande böcker som Det som en gång var och Det barnsliga manifestet har hon utforskat människan, tekniken och vetandets gränser, ofta med en djupt systemkritisk udd riktad mot en värld som glömt bort sina rötter och därför riskerar att förstöra den natur som en gång var vårt hem. Till det är hon också skribent och kritiker, bland annat här på Expressens kultursida. Och så har hon en magisterexamen i teoretisk fysik och en licentiatexamen i matematik. Det här är det sista och avslutande programmet i serien 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Helena Granström.
Nu pratar jag tystare. Om jag pratar nog i vanliga fall menar någonting.
Ja, men testa att säga någonting när du både är väldigt tyst och fundersam och någonting när du är jätteupprörd då.
Det är ganska svårt.
Nej, men du behöver bara försöka hitta de två tonlägena.
Om jag är tyst och fundersam så låter jag kanske så här. Och om jag är väldigt upprörd så kan jag låta så här. Jag tror inte jag kommer bli så upprörd, men jag kommer så här kommer jag kunna prata. För nu tycker jag att någonting är ganska viktigt på riktigt.
Vi sitter i ett stort vardagsrum i en lånad lägenhet på Östermalm i Stockholm. Det är en sån där varm kväll då det inte spelar någon roll ifall man har alla fönster öppna. Hur man än gör så går det inte att undkomma den tryckande, stillastående, nästan sövande känslan som vilar över storstan. Men snart kommer vi befinna oss på en annan plats. En oändligt mycket mer ödslig plats där den kalla vinden blåser över tomma vidder. För det var Helena Granströms beskrivningar av den svenska fjällvärlden som blev min ingång till hennes författarskap. Antagligen var det redan i debutboken Alltings mått. Det var bara en mening eller två. Hon stod framför det som kallas ödemark, det som jag skulle kalla för det karga, den kalla, vilda naturen. Och så tänkte hon, det är så här jag ser ut inuti. Den meningen blev en nyckel för mig, inte bara till hennes texter utan till mitt eget liv. För plötsligt kunde jag göra det som jag alltid misslyckats med. Jag kunde berätta för andra vem jag var. För också jag kunde nu peka på den ödsliga naturen och säga, så där ser jag ut inuti. Och plötsligt känner jag mig då mindre ensam. För kanske handlar allt ändå om ensamhet, vem man blir i ensamheten, vad som löses upp i ensamheten, vad som dör i ensamheten och vad som kan födas på nytt. Dagens program är ett annorlunda program, för istället för att följa den vanliga linjen som brukar prägla den här typen av samtal så kommer vi röra oss i en cirkel. Det betyder att vi börjar och slutar på samma plats, men under tiden har något ovanligt skett. Och vi börjar då långt upp i norr, vid randen till den svenska fjällvärlden. Kanske är det en gräns. Om du ensam träder över den gränsen, och om du länge längtat efter att träda över den gränsen, så kommer du kanske bli en annan. Du kanske kommer bli den du glömt bort att du en gång var.
Jag minns inte riktigt vad det var som fick mig att åka dit då när jag var nästan 20. Men den absolut, alltså den känslan som drabbade mig när jag kom dit var att jag aldrig hade känt mig så hemma någonstans som jag kände mig där. Vilket ju var märkligt, för det var ju en plats där jag absolut inte hör hemma. Och som jag var ännu mindre bekant med då än vad jag är nu. Men det var en stark känsla av hemmahörighet, kan man säga.
Men vad tror du att det var då som gjorde att du kunde känna som då att det här är hemma?
Jag vet inte det. Jag tror att den första tiden, då vandrade jag, de första gångerna jag var där uppe så vandrade jag, och då vandrade jag också ensam. Och jag tror att den där ensamheten, den var på något vis helt central. Alltså det, jag tror att jag, det var nog inte därför jag åkte dit, men det var någonting som senare i alla fall fick mig att återvända dit. Och till den där ensamheten som blev så väldigt förknippad med den där platsen. Och det var nog dels, nej det var nog dubbelt, för det var både så att det var en sorts vila. Alltså det var en sorts vila från en yttre blick kanske. Det var en sorts vila från en omgivning som jag inte tyckte hjälpte mig riktigt att må bra. Men sen var det också en sorts ganska plågsamt synliggörande, kan man säga, av det som inte hade med omgivningen att göra. Alltså den här yttre blicken som jag ville göra mig fri från. Det jag upptäckte var att den kom mer inifrån mig själv än vad den kom utifrån. Att jag fortsatte liksom betrakta mig själv med samma blick fastän jag satt ensam på en sten på Karlfjället. Och det hjälpte mig, tror jag, för att det gjorde tydligare för mig vad jag ville bli fri ifrån. Och så tror jag också att det var så att de första gångerna jag gick där uppe så var jag otroligt ledsen. Jag gick nästan hela dagar utan att möta någon då, såklart, och grät. Och jag minns en gång som jag bara blev liggande och grät. Jag tror att de känslorna hemma där jag bodde, de hade jag upplevt som bara alltså plågsamma och ofruktbara och destruktiva, kan man säga, eller som någonting som jag ville komma undan. Men min upplevelse var att där så blev de någonting annat. De blev en sorts reningsbad nästan. Det var som att omgivningen tog emot de där känslorna på ett helt annat sätt och gjorde dem till någonting annat.
Varför var du ledsen då?
Det fanns nog en massa skäl till det. Som kanske delvis hade att göra med den där blicken som inte ville sluta titta. Och sen tror jag också att det var kanske en ny sorts sorg, alltså en annan sorts sorg som väcktes i mig när jag var där och som hängde väldigt nära samman med en sorts längtan. Alltså jag hade inte vandrat i fjällen tidigare, hade varit ganska mycket ute i skogen. Inte under hela min uppväxt, men jag var väl på väg att återfinna det också då under den perioden. Och det är ju en, alltså det var som att jag anade att det fanns en hel meningsstruktur, att det fanns en massa saker omkring mig, och att jag då på samma gång blev varse, kan man säga, min egen oförmåga att liksom tyda den här meningen eller att avläsa omgivningen, att det är en typ av uppmärksamhet som krävdes av mig som jag inte bemästrade riktigt och som jag kände, tror jag, en sorg över att inte ha fått utveckla, kan man säga.
Och vad var det för mening då? Är det den meningen som finns i naturen?
Ja, fast naturen då, tror jag, i en ganska specifik bemärkelse, alltså naturen i bemärkelsen det som inte det är jag själv, det som inte är skapat av mig själv eller i mina syften, så att säga, utan det som är någonting annat och som existerar och lever oberoende av mig och som jag inte fullt ut kan förstå och kanske som jag aldrig fullt ut kan förstå och som jag definitivt aldrig fullt ut kan kontrollera. Men som på samma gång tror jag att jag upplevde, alltså det var en sorts, jag kände mig hemma, men jag tror att jag också kände igen mig själv. Alltså det var som att jag äntligen såg någonting utanför mig som, jo, men som kanske också kunde hjälpa mig, tror jag, att rikta en vänligare blick mot mig själv. Alltså jag såg någonting som både liknade mig och som var genuint annat. Men på något vis var det liksom att, ska jag säga, kontrasten till det gav mig också ett nytt sätt att förhålla mig till mig själv, kan man säga.
Och det du såg då, som var du själv, eller en del av dig själv, var alltså en enorm, ödslig, vidsträckt, kanske till och med kall fjällvärld.
Ja, det låter ganska dystert. Fast jag upplevde det inte som dystert. Nej, jag upplevde det som en famn, faktiskt. Det var kanske konstigt. Men jag upplevde det som en famn. Just den bilden av, av en sorts, alltså en fjälldal. Minns jag väldigt tydligt när jag stod och har stått och känt mig just omfamnad. Så jag tänkte inte, jag upplevde inte karghet faktiskt. En sorts pålitlighet, kan man säga. Alltså jag tror att den typen av strukturer som, och det är ju naturligtvis delvis en illusion att ens fjället, att ens urberget är fullständigt opåverkbart. Alltså att det är oberört av mänsklig verksamhet. För vid det här laget så är den mänskliga verksamheten så djupgående och så omfattande att liksom ingenting riktigt undgår den. Men min känsla var nog att det fanns en väldig vila och en väldig trygghet i att stå inför någonting som i alla fall ur mitt mänskliga perspektiv alltid hade funnits där och alltid kommer att finnas kvar. Och som inte, och jo, det var nog det också, tror jag. Det var så länge sedan det här, men när jag pratade om det så det var nog ganska centralt också, att det, vad är syftet med ett fjäll? Det finns ju inget. Det är ju sitt alldeles egna syfte. Fjällets syfte är fjället, och jag tror att det också gjorde det möjligt för mig att tänka att jag var mitt eget syfte. Så att det fanns en sorts ömhet och kärlek, tror jag, som jag tyckte mig uppfatta i det landskapet.
Var det så fjället lyckades tämja och bemästra den här rösten som du hade i ditt huvud då?
Den här blicken, tänker du
blicken
på?
Blicken kanske.
Nej, för det lyckades den inte med. Alltså den blicken. Alltså jag tror att det som jag sökte då, det har jag nog delvis funnit, och så har jag nog kanske delvis i någon mening inte gett upp, men jag tror inte att jag sökte lika intensivt de senaste åren. Och definitivt är det så att jag fortfarande saknar en mängd färdigheter som liksom gör det möjligt för mig att, alltså jag tror att den mening som jag upplever om jag befinner mig i en skog eller om jag befinner mig på fjället till exempel, det är nog fortfarande mer en mening som jag anar än en mening som jag känner att jag har liksom införlivat i min egen person eller som jag fullt ut förstår eller förmår att ens uppfatta. Men jag kan ana den.
En gång var allting natur, men som kom civilisationen och gränsen mellan människan och naturen blev synlig. Sedan dess har det här också varit ett ständigt ämne inom nästan all typ av konst, litteratur eller mytologi. Och i Helena Granströms författarskap är det ett återkommande tema. Vem blir människan i möte med tekniken? Vad blir kvar av det mänskliga i den högteknologiska världen? Men också, vem blir människan i mötet med det djuriska, det som kommer från naturen och som fortfarande kanske skymtar förbi i döden, sexualiteten eller graviditeten? Eller annorlunda uttryckt, vad är det för typ av gränslöshet som kanske fortfarande vilar djupt nere i vår omedvetna botten? Och vad är det för kontroll vi använder oss av för att hålla det där i schack? Men vad händer med dig då när du tappar kontrollen?
Jag undrar om jag gör det så ofta faktiskt. Jag vet inte. Alltså jag har ju två barn som jag tillbringar väldigt mycket tid med, och de är ju på ett sätt själva förkroppsligandet av okontrollerbarheten, samtidigt som man som förälder naturligtvis hela tiden har en sorts övergripande ansvar och övergripande kontroll över situationen. Men det är ju, alltså det är ju ingen riktig ordning liksom, när man har, särskilt när man har små barn, och det, jag tror med andra vuxna människor så uppfattar jag att det finns en sorts gräns och alltså som en sorts sfär som omger mig som jag måste få ha i fred. Och jag upplever att mina barn, inte att det är fullständigt gränslöst, men att de befinner sig innanför den där sfären kan man säga. Vilket också gör att jag kan vara fullständigt oförställd. Och det tror jag är det som gör att jag klarar av att umgås med dem. Och det är nog det som gör, alltså den här yttre blicken är fullständigt frånvarande. Men det är klart att den närheten, alltså den är mer okomplicerad då. Jag skulle säga att det är en fullständigt, alltså en närhet där liksom bedömning och liksom att man kan lyckas. Alltså det är väldigt många svåra aspekter som kanske inte måste finnas i en relation mellan vuxna, men som man ofta själv för in kanske i en relation mellan vuxna. De är frånvarande i relationen med barn, och därför är den enklare och vilsammare. Och därför, men det är klart att ett visst mått av kontrollförlust innebär ju. Så att jag vet inte att jag har inte fullständig kontroll, men jag tror att en viss typ av kontroll, det kan ha att göra med kanske att skriva. Jag vet inte, jag tror att en viss typ av kontroll är en förutsättning för att kunna förlora kontrollen över sig själv i andra sammanhang. Alltså jag upplever mig absolut inte som en... Nej, jag har inte ett stort kontroll. Vissa sammanhang så tror jag att jag längtar efter att jag verkligen bejakar en kontrollförlust. Jag kan komma på flera sådana exempel, och skrivandet är ett sådant exempel. Att jag har en... Jag anstränger mig nog medvetet för att inte invadera det med liksom mitt medvetande, eller att göra det i ett så sent skede som möjligt i alla fall.
Jag tänker på det där med kontrollen. Jag känner ju igen mig i det här då. Måste jag erkänna. Men kanske är det på ett annat sätt. För mig. Jag tror att jag kanske är bättre än vad du är på att, vad ska man säga, spela teater.
Det tror jag är sant.
Men bakom allting i mitt liv så finns det nog väldigt mycket kontroll. Men det är inte alltid som det märks. Det gör ju efter ett tag att man får en... Man bygger upp någon typ av laddning inom sig. Jag ska bara berätta om jättekort som en anekdot. Men den var så talande för mig. Jag var ute med några vänner i en liten motorbåt. Vi var på väg till en ö som ligger ganska långt ut i Stockholms skärgård. Det är egentligen inte farligt att ta sig till den här ön. Men den ligger verkligen ganska ensligt. Och båten var hyfsat liten. Och det blåste också den här, det var en kväll i augusti kanske. Och så sa vi till varandra att ja, men det här kommer ju gå bra så länge motorn håller. Och så mitt ute på en öppen fjärd så lägger motorn av förstås. Lite som att vi hade uttalat någon typ av förbannelse genom att säga det där. Egentligen var det bara att bensinslangen hade åkt ur. Det kan du göra om det liksom guppar mycket, om det inte sitter fast riktigt. Men jag gjorde en helt... Det var inte jag som körde, men jag gjorde en fel analys och trodde att det var något annat som hade gått fel. Så vi började typ byta olja på den här motorn. Guppa otroligt mycket. Det var helt fel. Efter ett tag började vi då föras närmare och närmare land. Vilket var bra på ett sätt. För att då hade vi liksom kunnat ta oss i land på något sätt. Men båten skulle i princip slå sönder mot de här klipporna. Men vi paddlade och paddlade. Och av någon typ av gudomlig nåd så dök det upp en brygga i en vik som vi såg. Och så tänkte vi, om vi paddlar dit allt vad vi kan så kanske vi kommer liksom glida rätt. Och vågorna fortfarande höga. Men vi paddlar och paddlar och så klarar vi liksom första skäret då. Eller liksom första grynnan som vi gled förbi. Och sen efter vi har kämpat i kanske en kvart så börjar vi då närma oss den här bryggan. Men vi hade en väldigt hög fart. Så att vi kanske skulle liksom glida rakt in i den. Vilket skulle göra att man kanske ramlade över bord. Eller båten gick sönder. Eller bryggan gick sönder. Eller så skulle vi missa den. Och då skulle vi hamna mot klipporna igen. Men vi gled. Ja, vi gled på ett sätt så att en av mina kompisar då kunde hoppa med en tamp upp på bryggan. Och göra fast båten snabbt. Och vi var räddade. Och det nu det kommer det som hände. Det var att jag i det ögonblicket märkte hur jag själv skrek. Nu ska jag inte göra det här. Det går inte att göra det. Det går inte att upprepa för det måste komma naturligt. Men jag skrek i alla fall. Ja! Ja! Jag skrek så otroligt högt. Och jag var så glad. Och då insåg jag att så här hade jag inte skrikit alltså sen jag kanske var 5 år gammal. Du vet, totalt naturligt. Helt utan någon typ av blick på sig själv. För vi var helt närvarande i den här kaotiska situationen. Och som sagt, det handlade egentligen inte om någon typ av livsfara. Vi hade kunnat hoppa och simma liksom. Men då hade båten gått sönder och det hade varit otroligt jobbigt. Så den här glädjen. Ja. Och då, men jag märkte ju då, och det här är då en annan aspekt av det där att stå inför fjällvärldens ödslighet, eller ja, som jag betraktar i alla fall, ödslighet. Det finns något annat i mig som är otroligt mycket mer närvarande och okomplicerat. Och det var så skönt att
överlämna dig till det.
Överlämna sig till det.
Jag tänker på föda barn, det är så också. Bada iskalla bad.
Men berätta hur det är att föda barn då.
Nej, men jag kom nog att tänka på det där, när det där skriket, för jag födde min son som är mitt yngsta barn, så det gjorde mycket ondare än första gången jag födde barn. Jag hade tänkt att andra gången måste ju vara en baggis, men det var inte det. Det gjorde väldigt ont. Och då precis när han kom så gav jag ifrån mig en sorts... Den barnmorskan som var där, du hade en hund och min mamma var på nedervåningen med min dotter. Och så tyckte hon, nu börjar hunden själv. Det var en sorts urskrik. Det var nog det jag associerade till. Men det är också en situation där man är tvungen att känna tillit till de där krafterna inom sig själv. Alltså att det finns någonting, nu kanske jag går utöver din båterfarenhet, men det finns alltså... Och det där var nog också någonting som växte fram. Alltså jag tror att den sen jag gick där själv och grät på fjället så tror jag att jag också har utvecklat en sorts tillit till att det finns, vad ska jag säga, någonting i mig själv som är klokt, kanske.
Men beskriv den här smärtan.
Jo, jag minns den. Alltså min första förlossning så tyckte jag inte att det var så farligt faktiskt. Och mot slutet av förlossningen så tyckte jag att det bara var roligt. Och det var när krystvärkarna kom. Det säger någonting. Då tyckte jag att det var bara... Jo, det var häftigt. Det var väldigt obönhörligt kan man säga. Det kunde ju bara sluta på ett sätt. Och det var också ungefär som att... kräkas kan man säga. Jag uppfattade att jag inte hade någon som helst. Det var ingenting att man kryssade. Jag hade inget inflytande över, utan det här var en sorts helt autonom process som bara ägde rum i mig också. Jag vet inte om jag ska prata om det. Jag kan prova att prata om det, får vi se. Men alltså, jag minns också att jag kände min dotter ta spjärn med sina fötter mot mina revben. Och så tänkte jag att hon vill ju ut. Det är mitt enda jobb är att inte sätta käppar i hjulet. Men det är inte jag. Jag ska bara försöka att inte ställa mig i vägen. Liksom, för det här är någonting som behöver hända. Det är inte jag som ska få det att hända. Så att säga. Det är någonting som ska hända och jag ska låta bli. Och hindra det. Men min andra förlossning, då minns jag mycket mer av smärtan. Och då förväntade jag mig också att sen när krystvärkarna kom så skulle det göra mindre ont. Men det gjorde bara ännu mer ont. Och den smärtan var... Det upplevde jag, alltså det var naturligtvis en helt annan situation och men utifrån sett så var det en fullständigt liksom en helt okomplicerad förlossning, men jag kapitulerade kan man säga. Jag kände mig som att jag dog inför den där smärtan. Jag bara låg och försökte vara alldeles stilla och bli ingenting inför den där smärtan. Och det var, tror jag, var det enda sättet. Jag tror att om man hade liksom kämpat emot den så hade det varit någonting alldeles fruktansvärt. Jag försökte, tror jag, jag minns att jag hade någon bild att jag skulle svälja den, att jag åt den där smärtan med sked eller att jag sög i mig den med sugrör eller någonting sånt. Det var en bild som hjälpte lite, men det gjorde ju precis lika ont fortfarande. Nej, det var en förlamande smärta. Och det var, alltså jag tänkte på det så då i alla fall, att jag kunde föreställa mig hur man reagerar på tortyr eller någonting sånt. Att man bara blir fullständigt apatisk. Jag vågade inte. Jag vill inte röra mig överhuvudtaget. Men sen gick det ju över. Det tror jag som min barnmorska att det är meningen att det ska göra så ont. För då kommer barnet som en sorts frälsare sen. Och så tycker man automatiskt om sitt barn för att rädda den från den svåra smärtan. Men sen gick ju bra. Alltså döden på något sätt, eller döendet, eller egentligen livet. Jag vet inte, allt är ju väldigt frånvarande i... mitt liv i alla fall, i mångas liv tror jag. Det var en sorts erfarenhet som... Jag ska inte säga att den gjorde mig mer bekant med döden, men den gjorde mig i alla fall mer bekant med någonting som har med livet att göra. Jo, jag skulle ju gärna... Det är ju lite mera jobb med barnen att bara föda dem, så att säga. Men jag skulle kunna tänka mig att föda barn igen, absolut. Det är en väldigt stark upplevelse och också en skrämmande upplevelse för att just för att den är så enkelriktad och så obönhörlig.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Helena Granström. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka. Det här är det absolut sista samtalet i serien 60 minuter. Och att det sker med just Helena Granström är ingen slump. Det var nog 8-9 år sedan jag gjorde ett program om Helena Granström för Sveriges Radio. Och det var nu som jag för första gången insåg vad som kunde hända i det förtätade samtalet. Det som fick ta tid, det som inte stördes, det som omgärdades av en viss ritual, där rollerna på ett sätt var givna, där allt var mycket professionellt, där en journalist mötte en intervjuperson, men där det samtidigt, och kanske på grund av just den formella inramningen, fanns en oväntad möjlighet att komma åt det som man annars aldrig säger, det man annars aldrig tänker, det man kanske inte vågar säga eller inte kan tänka. Ja, det var som om de egna gränserna löstes upp, som att träda in en kort psykoanalys eller kanske något ännu mer märkligt. Alla de här erfarenheterna från mitt första möte med Helena Granström blev sen till min ingång i hela 60 minuter. Men när vi nu är framme vid det sista programmet kan det vara intressant att titta på just samtalet. Vad är det som händer egentligen? Därför har jag och Helena Granström delat upp just det här sista programmet i två delar. Och vi ses då en andra gång i den varma lägenheten på Östermalm i Stockholm för att söka efter svaret på det gåtfulla. Det där som hände när vi sågs redan för nästan 10 år sedan och det som nu hände igen.
Jo, men så här, vi träffades ju och pratade för, hur länge sedan var det ännu? 8 år sedan, 9 år sedan kanske. Det var jättelänge sedan. Då träffades vi 3 gånger. Och pratade och sen med ett uppehåll emellan och så pratade igen. Och så blev det en intervju. Var den lika lång som den här? Och den gången, jag hade nästan glömt det faktiskt. Men, eller jag kommer inte ihåg så mycket av det i alla fall. Men nu när vi träffades igen, förra gången vi träffades för den här intervjun, så kom det tillbaka på något sätt. Att jag minns hur... Ja, men jag blev väldigt påverkad av de samtalen faktiskt, riktigt utan att... Ja, men också utan att förstå hur på något sätt. Men jag blev väldigt påverkad av dem. Ganska påverkad av dig också, tror jag då. Och sen gick det väl över, eller vad man ska säga. Men och sen har vi ju träffats sen dess, ibland i mer vardagliga situationer. Och då har jag inte upplevt det där riktigt. Men sen när vi träffades här för, var det 2 veckor sedan, för den här intervjun, då var det var absolut inte identiskt, men det var också någonting som hände. Och som, det var inte riktigt under samtalet, det var mera snarare utanför det, men ändå genom det på något sätt, som jag blev otroligt påverkad. Och alltså på något vis känns som en sorts känslomässigt öppnande som verkligen också tog sig helt utanför samtalet. Så då har jag försökt förstå vad det är för någonting. Och den gången när vi träffades för länge sedan, då minns jag att jag tänkte att det egentligen bara hade med någon slags uppmärksamhetstörst att göra kanske. Att bli sedd på det där sättet, eller lyssna till på det där intensiva sättet som man ju nästan aldrig blir annars faktiskt. Och att jag kanske hade ett extra stort behov av det då på något sätt som blev mött, och att det var därför. Men nu är jag tänkt på det mer, så jag tror inte riktigt att det bara är det faktiskt. Det är säkert också det, men i psykoanalysen så finns det ett begrepp, eller ett fenomen kan man säga, som kallas för överföring. Känner du till det? Nej, det är, på ett sätt kan man säga att det kanske är det helt centrala fenomenet inom psykoanalysen. För om man tänker att det en psykoanalys syftar till på något vis är att göra det som har trängts bort till det omedvetna, att hämta fram det och göra det medvetet igen, så sker ju det oftast inte genom att man bara minns någonting verbalt och kan erinra sig det och redogöra för, utan det sker genom att man på ett sätt iscensätter igen. Alltså överföringen handlar om att bortringda minnen kanske, eller begär eller aggressioner eller någonting sånt, blir verkliga i själva analysrummet, att de så att säga återuppstår i nuet i själva relationen mellan analytiken och analysanden. Och det jag tänkte var att det kanske det har ett drag av det, tror jag, på något sätt. För att det som kännetecknar en sån situation, alltså det som kännetecknar ett sånt samtal, det är ju dels, ja, men lite på samma sätt som de här samtalen, att de är ganska så formaliserade, de är ganska tydligt avgränsade. Och att bara det tror jag gör att man kan släppa fram någonting som man annars inte skulle släppa fram eller kännas vid. Och sen är ju du på ett sätt också precis som en psykoanalytiker. För att å ena sidan så är du där, och man har känslan av att du är väldigt öppen. Och att du är väldigt närvarande med ditt eget jag. Och det tror jag du måste vara. Men å andra sidan så är det ju som att ditt jag hela tiden är kringgärdat av en sorts reservation, kan man säga. Att du är där med ditt jag, men inte explicit på något sätt. Och dessutom så tror jag, alltså jag har upplevelsen av att du har den öppenheten, men sen så utövar du också någon slags kontroll. Du har en sorts nästan tekniskt inducerad kontroll över situationen som är outtalad, men som ändå är väldigt påtaglig och som är ganska, alltså den är tilltalande på något sätt, och den är också ganska trygg, tror jag. Och sen tror jag det som Freud skulle säga är helt centralt för att den här överföringen, kanske inte att den ska uppstå, men alltså det han beskriver till exempel, och det som jag tror att som många analytiker har beskrivit därefter, är att det är väldigt vanligt att en bit in i analysen så uppstår väldigt starka känslor som patienten eller analysanden riktar mot sin analytiker. Det kan vara känslor av aggression och ilska till exempel, eller vanligare tror jag att man blir förälskad i sin analytiker, eller känner en väldigt stark, ja, men allt ifrån en väldigt stark tillit till en sorts åtrå kanske som riktas mot analytiken. Och jag tror att det som Freud skulle säga är att förutsättningen, kanske inte för att det ska uppstå, men förutsättningen för att det ska vara att det ska gå att använda sig av i analysen, är att det finns en fullständig trygghet, en fullständig förvissning hos båda parter om att det här aldrig kommer att verkligen ageras ut. Alltså det kommer inte att trängas undan, man kommer kunna utforska de där känslorna, men de kommer aldrig verkligen omsättas i handling. Och så är det ju i de här situationerna också. Vad jag än säger så kommer vi fortsätta prata och ingenting annat. Och det tror jag också spelar roll. Så jag tänkte att det var överföring helt enkelt, att det är det vi har skapat, en sorts analytisk dröm. Men sen, det får ju låta på ett sätt som att det bara handlar om att det här samtalet blir någon slags, alltså projektionsyta kanske, eller någon sorts spelplats för någonting som pågår inuti mig bara. Men jag har ändå, jag har känslan av att det inte bara har varit det heller, utan att det ändå har varit någon slags möte. Och när jag försökt förstå det här så pratade, nu inför att vi skulle träffas, så pratade jag om det här med Åseberg, som är poet och skribent. Hon hade en sorts hypotes, som jag tror inte att hon formulerade den där och då, utan jag tror att hon hade den sedan tidigare. Men hon beskrev det som att människan, och kanske i synnerhet då den skrivande människan, har verkar liksom och existerar på flera nivåer. Där den första nivån är den som man skulle använda sig av ett vardagligt samtal till exempel, och som man som skrivande person kanske också skulle använda sig av om man skriver en tidningsartikel eller en argumenterande text eller så. Men sen finns det en annan nivå som kanske på ett sätt har då med Freuds omedvetna att göra, om man vill, som jag i alla fall kopplar till, och hon också tror jag kopplar till litterärt skrivande. Så för mig skulle det vara den typen av skrivande som gör att man nästa dag tittar på det man har skrivit och tänker sig, vem har skrivit det här? Och den nivån är någonting annat, och hennes hypotes var då att ibland kan man möta en annan människa på den nivån. Och kanske den känslan har jag haft lite grann. Fast det slår mig nu att det är ju på ett sätt också ganska psykoanalytiskt. Jag tror Freud skriver att psykoanalytikern ska använda sitt eget omedvetna som en mottagare för de signaler som sänds ut av sändaren då, som är analysandens omedvetna. Så det är ju kanske psykoanalys i alla fall. Men ja, det var hit jag kom.
Intressant. Jo, men jag hade förstås en tanke med att fråga dig om du ville vara med i just det här avsnittet, som är då det sista i en lång serie samtal, 50 stycken, som då kallas för 60 minuter. Och det är ju en form då, det här en timme, ganska intensivt ibland, trots att det är lång tid. Men den formen, jag upptäckte ju den första gången du och jag gjorde det här programmet, som då var för Sveriges Radio för 9 år sedan tror jag. Så för mig så tänker jag att det var någonting som började då, som slutar nu. För att jag delar ju din upplevelse av vad som kan hända i såna här då möten. Det händer inte varje gång. Alltså det händer kanske var tredje eller fjärde gång. Jag tror att de som till exempel lyssnat noggrant på de här programmen kan faktiskt, de vet när det händer och när det inte händer. Alltså när det inte händer så kan det kan bli en bra intervju. Det kan absolut bli. Det kan bli underhållande och intressant. Allt det där som en intervju kan ha. Men det är inte det där mystiska som finns med då, utan det inträffar mer sällsynt eller mer sällan. Och för mig var det här faktiskt från början en längtan att utforska just det, vad det är. För det är någonting som jag så otroligt sällan upplever i det vanliga livet. Det är som att jag inte har modet att gå dit. Alltså när jag bara lever mitt vanliga liv. Förutom vid några exceptionellt speciella tillfällen. Men det märkliga är att i den här formen så längtar jag efter att gå dit. Och för mig är det då en jag kallar det då för mystik upplevelse. Men det är mycket möjligt att det går att förklara i de termerna du gjorde nyss. Alltså det mer psykoanalytiska eller psykologiska. Men för mig är ju det som någon total närhet, någon annans, ja, men medvetande. Eller till och med själ ibland. Och det är som att det avslöjar någon typ av djup fördold sanning om vilka vi egentligen är. Och det är helt otroligt. Faktiskt.
Men tror du att det ens skulle vara möjligt att vara i det där jämt?
Jag tror att man på något sätt, om man använder de termerna, skulle brinna upp. De här, då programmen har ju ofta haft en, när det har gått har de haft någon typ av religiös tematik. Det är inte av religiösa skäl som det har varit så, utan det är för att jag bara känt att de orden har varit närmast den upplevelsen som ligger i grunden. Så de där orden då, själ, brinnande, närvaro, de har liksom, det har varit de enda orden som varit stora nog för att kunna fånga det här märkliga som uppstår. Men får jag presentera en idé då? Jag tror att det finns någonting som förenar oss. Ja, det här, vad ska man kalla det, närvaron som uppstår är ju faktiskt jag tycker att den är jätteläskig, för den är helt okontrollerbar. Jag vågar liksom inte befinna mig i det där utanför en sån här kontrollerad form. Men hur är det för dig? Kan du befinna dig i det här? Alltså till vardags?
Jag tror att jag längtar efter att göra det. I alla fall. Men inte hela tiden. Det tror jag inte är möjligt. Men jag tänker... Exakt. Alltså den... Om det blir en sorts närhet då. I den där närvaron som du beskriver så... På ett sätt tänker jag ändå att... I de här situationerna så är ju du... Den tryggaste på något sätt. Alltså den kanske... okontrollerbar den närvaron, fast den är ju, alltså precis som du säger, den sker ju inom en sorts ramverk som är präglat av fullständig kontroll, skulle man kunna säga, och det är förutsättningen då. Men jag tänker att om man tänker sig en sån närvaro eller en sån närhet inom ramen för en annan typ av relation, en mer vardaglig relation, så tänker jag att det där skulle ju kunna vara som en sorts rum som man har tillgång till, som man inte behöver befinna sig i hela tiden, men som man båda vet finns. Men det är ju förstås ändå mera skrämmande än det som är så otroligt betingat av omständigheterna som det här till exempel. Jag menar bara att hoppet inte är ute. Jo, men jag längtar efter det.
Men är inte den kraften någonting som har legat inunder nästan allting du har skrivit?
Jo. Det tror jag. Jo, verkligen. Den kraften och också en sorts ständig fråga, tror jag, om var gränsen går mellan mig själv och omvärlden på något sätt. Så vad som är jag och som inte är jag. Det där är jag intresserad av. Det tror jag finns som en klangbotten också i allt jag skriver. Alltså vad... På flera sätt. Både som en vilja att liksom gå in i det där. Alltså utan att förstå det på ett sätt. Men också... Som en vilja att faktiskt försöka bena ut var gränsen går. Alltså vilka omständigheter som tillåter att man alltså verkligen ömsesidighet, kan man säga. Om det är möjligt överhuvudtaget.
Ska vi göra ett försök att göra en sak som det här kallas säkert någonting för. Jag vet inte om det är psykoanalys eller om det är någon annan psykologisk praktik. Men att vi ska försöka avsluta uppe på det här fjället ändå. Vi går tillbaks dit. Så du kanske kan försöka ta oss dit bara genom att berätta hur hur det ser ut på den här platsen. Förstår du?
Så jag kommer ihåg att jag... Det var en sån... När jag åkte upp då. Det var en sån, på ett sätt, en helt vansinnig historia. Som jag inte... Den är outgrundlig. Jag har inte ens lyckats återskapa den i minnet. Men jag åkte ju... upp utan tält. För att gå. Jag minns den första natten. Ganska tydligt. Och då sov jag. Och då var jag fortfarande inte upp ur... Fjällbjörkskogen. Det måste varit... Som en bit... Man kommer till... Om man går... Padjelantaleden norrifrån som jag gjorde så... Kommer man till... Ritsen. Och så tar man en båt... Över en sjö som heter Akkajaure. Som... Med fjället Akka som... Som vakar över en på andra sidan. Och... Sen jag passerat, det finns ju såna övernattningsstugor. Jag hade passerat de här Akka-stugorna, minns jag. Och så... Så sov jag bara på kråkbärsriset ganska strax in till en några klipphällar vid en fors så att myggen skulle blåsa bort. Ja, det minns jag, den känslan av att ligga där. Och sen... Jag följde nog leden den gången jag gick, men det var den kanske är mer trafikerad nu. Den var inte så trafikerad då. Jag minns det som att jag mötte nästan ingen när jag gick den gången. Så när jag kom upp på Karlfjället, och då är det ju så otroligt utsatt på ett sätt. Så man, det finns ingen skydd för vinden, det finns ingen skydd för solen. Det är bara väldigt stort allting, men på något konstigt sätt då så kände jag mig omfamnad av det som fanns där.
Och vad hände sen?
Under den vandringen, menar du? Alltså jag kunde ju inte sova på marken hela... Egentligen så var ju det... Alltså det var dubbelt, tror jag, för att den där vandringen var... Det var både en sorts, tror jag, väldigt medveten konfrontation med ensamheten. Och med allting som jag liksom upplevde att jag bar på då. Som fick en annan skepnad när jag mötte det där. Alltså det var som att... Om jag hade en ganska stor sorg i mig då, så var det som att den kunde bli läkande först där. Den blev inte det hemma. Den kunde bli det där. Men så det var ju väldigt präglat. Å ena sidan var det ett väldigt aktivt uppsökande av ensamheten och en, tror jag, väldigt stark vilja att kunna vara i den. Men sen var det ju också att jag, apropå kontroll, tror jag att jag överlämnade mig på ett sätt till de människor som jag mötte där. För jag fick ju sova i någon stugvärdsfarst någon gång. Och så någon natt fick jag sova i någons gamla tältkåt. Och så här. Så att jag blev väldigt omhändertagen. Så jag var ju stugvärd själv sen. Jag skulle bara sucka om det kom någon utan tält. Men jag möttes, måste jag säga, en väldig kärlek och omsorg. Och det var nog egentligen minst lika läkande, tror jag, som att gå där och gråta på Karlfjället. Men det var någonting dubbelt i det där.
Och vad hände sen?
Ja, men sen så åkte jag väl tillbaka till Stockholm efter att ha... Jag tror att jag var uppe... Jag gick mycket snabbare än vad jag hade tänkt. Men jag var kvar där uppe i 10 dagar eller någonting sånt. Jag gick... Gick väldigt mycket. Gick och sov bara. Och sen, men sen åkte jag, fortsatte jag åka tillbaka upp. Både på vinter och sommar. Och då handlade det fortfarande ganska mycket om... Det var som att jag hade hittat någonting där som jag ville framhärda i att söka upp. Men som också hade fortsatt att ha med ensamhet att göra. Sen har jag ju varit uppe med sällskap, med barn också. Också långa perioder, men det är ju någonting annat. Det var ju någonting att det blev väldigt den där platsen blev väldigt sammantvinnad med ensamhet för mig.
Men var hittar du den ensamheten idag? Om du inte åker dit?
Nej, jag längtar efter den. Det är inte det enda jag längtar efter i och för sig, men jag längtar också intensivt efter den. Men jag tror att mitt behov av att söka den då var mycket större för att jag inte var säker på att jag klarade den, kan man säga. Alltså jag tyckte det kändes som en sorts... Alltså, det kändes på något mänskligt plan väldigt viktigt att klara av att vara med sig själv. Och kanske till och med tycka om det. Och nu kan jag tror att jag kanske hittar den ensamheten i skrivandet lite grann faktiskt. Sen, ja, då hittar jag den nog.
Och varför behöver du den idag då?
Behöver inte alla den. Jag tror jag kommer nog behöva den så länge jag lever.
Men vad händer med dig där då? I det tillståndet?
Så jag vet inte, på ett sätt så tänker jag att den där ensamheten handlar om att vara fredad från allt. Till exempel när jag skriver så är det otroligt viktigt för mig att veta att ingen kommer komma och störa. Alltså på ett fysiskt, jag måste barrikadera mig och stänga dörren. Och det får, om jag tror att någon kommer komma och knacka på så kan jag inte skriva. Så det är väldigt kopplat fortfarande till en sorts skydd mot omvärlden. Men det jag upptäckte tror jag när jag åkte upp då, det var nog att den där ensamheten inte alls, jag var inte fredad. Det här tänkte jag på då. Det känns inte så närvarande för mig nu faktiskt. Men, och det är väldigt skönt. Och det är kanske resultatet av det där också. Men det jag kände då var att jag inte alls var fredad. Så att jag hade med mig, där pratade vi om förra gången, gjorde vi det. Den här yttre blicken som jag kände att jag tog med mig den. Satt där på en sten på Karlfjället och så såg jag mig själv sitta på en sten på Karlfjället. Alltså det fanns en sorts, det var ett betraktande av mig själv som jag inte stod ut med faktiskt. Men som jag hade gjort till mitt eget på något sätt. Jag badade väldigt mycket där uppe också, iskalla sjö. Det tycker jag, det är också ett sätt att tvinga in sig själv i sig själv, kan man säga. Det är någonting som gör att man inte kan gå utanför sig själv. Men det som är uppmuntrande med det här är ju att jag pratar om det här nu som att det var någonting, är någonting passerat, och jag tror att det är det på vissa sätt, är det att jag är friare från det nu i alla fall än vad jag var då.
Du har hört det sista avsnittet av 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Helena Granström. Mailadress till oss, det är 60minuter@expressen.se. Musiken var Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria av Bach på piano. Och sist här hörde vi Movedum och Global Warming, två kompositioner av Kai Engel hämtade från Free Music Archive.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.